Och själva grundidén var alltså att på ett juridiskt korrekt sätt ställa individer till ansvar för sina handlingar. Andra världskrigets segrarmakter ville undvika bestraffningar som senare skulle kunna tolkas som bara ett uttryck för segrarens makt. Nej, här skulle allt noga dokumenteras och värderas innan domen föll. Och att rättegångarna hölls i Nürnberg var också en viktig symbolfråga. Det var i Nürnberg som nazisterna höll sina partidagar. Det var där som den nazistiska ideologin firat sina mest propagandistiska triumfer. Och det var där som nazisterna skulle dömas för sina brott mot mänskligheten.
Neuenburg i Tyskland den 29 april 1945. Stadens invånare tvingas se högarna av lik efter slavarbetare som mördats av retirerande tyska förband. Amerikansk militär ger order om att offren ska ges en anständig begravning framför stadshuset. Det här var bara ett av uttrycken för omvärldens avsky inför det som Tyskland hade gjort under andra världskriget. Men det krävdes något större. Resultatet blev krigsförbrytarrättegångarna i Nürnberg. 1942 hade landsflyktiga ledare från länder som härjats av Hitlers arméer samlats i London för att diskutera hur man skulle förhålla sig till tyskarnas krigsförbrytelser. Redan innan USA gick med i kriget hade tyskarnas massakrer på civila fått Roosevelt att deklarera att ett av de främsta målen efter kriget skulle bli att straffa dem som begått krigsförbrytelser. ...1942 hade Tyskland invaderat större delen av Europa. ...55 miljoner människor dödades i Hitlers anfallskrig. I januari 1945 gick de allierade in i Tyskland. Fyra veckor senare möttes Churchill, Roosevelt och Stalin i Jalta för att diskutera Europas framtid efter kriget. I Sovjetunionen hade över 20 miljoner människor dödats, vilket kunde jämföras med 259 000 dödade amerikaner. Stalin ville få kontrollen över Polen för att skydda Sovjetunionen mot framtida tyska anfall. Roosevelt såg positivt på tanken, men var orolig för att kommunismen skulle sprida sig i Europa. De här farhågorna kom att påverka rättegångarna i Nürnberg. I april 1945 intog amerikanska trupper Nürnberg, nazismens andliga hemvist. Den stora anläggning som Albert Speer hade byggt till nazisternas partidagar i Nürnberg låg övergiven. Hitlers tusenåriga rike hade varat i 12 år. Tyskarna var ett besegrat och modstulet folk. Många hade inte haft med nazisternas illdåd att göra, medan andra deltagit aktivt. Arno Hamburger är en tysk jude som bodde i Nürnberg under nazismens uppgång. 1939 flydde han till Palestina och anslöt sig till den brittiska armén. Under Nürnberg-rättegångarna arbetade han som översättare.
I arrived in Nuremberg on the 27th May 45 and I couldn't find my way around. Nuremberg was flat, was bombed out completely, and I decided to walk to the Jewish cemetery in order to try to find somebody who could give me any information about my folks.
Otroligt nog hade Arnos föräldrar överlevt förintelsen genom att hålla sig gömda i ett hus vid den judiska begravningsplatsen. Men de flesta av hans släktingar hade mördats av nazisterna.
Of course, when I came back to Germany, I couldn't find one Nazi. There weren't any. Nobody had anything to do with it. Nobody, even those of whom I knew that they were members of the Nazi parties, of whom I knew that they threw my father out of his business, who didn't talk to me anymore during that period, from one day to the other. They did not have anything to do with those atrocities.
I maj 1945 grep de allierade en rad ledande nazister. De häktades och fördes till fängelset i Nürnberg. Fängelset och domstolslokalerna intill hade klarat sig undan de allierades bombningar. Hundratals nazister och deras anhängare hade gripits. Det var politiska ledare, militärer och folk ur polisens förtryckarapparat som hade terroriserat Hitlers motståndare. Bakom ledare som Hermann Göring stod yrkesfolk. Läkare som hade svarat för dödandet. Bankmän som finansierat Hitler. Industrimagnater som tjänat pengar på slavarbete. Men det var inte alla misstänkta som kom i fängelse. Framstående tyska forskare och underrättelsemän hade spårats upp av speciella amerikanska och ryska agentgrupper. Istället för att ställas inför rätta i Nürnberg fördes de till Washington och Moskva för att tjäna de tidigare allierade i det nya kalla kriget.
The United States had a program which was not widely publicized of bringing about 200 German rocket scientists, beginning with Wernher von Braun, to the United States to run our program. The United States government brought in a great number of German intelligence agents to the United States, and they became agents of the CIA and were protected by the CIA. That is, to my own knowledge, based on a period of service I had as the director of an office of the Department of Justice deporting Nazis.
I remember teams of people being got together to go into Germany before the war ended in order to pinch papers or indeed to pinch people. People with scientific expertise or with intelligence expertise, as we now know. A lot of people were considered very valuable to our side in what was becoming Cold War because they had the dirt on the Russians.
De allierade var oense om vad som skulle göras med de tyska krigsförbrytarna. Churchill ville att de ledande nazisterna skulle skjutas. Stalin gick efter en tid med på en rättegång. Roosevelt ville ha en stor internationell rättegång och hans uppfattning segrade.
There were two kinds of trial you could have. One was a rather simpler, what I would call a murder trial. You can get hold of just a very few people, put them in the dock, say you committed a murder, and here's the evidence. The advantage of that was it would have been fairly short, and above all, it would have been intelligible. From the PR point of view, it would probably have been a success, and people would have washed their hands of the whole thing and said, is that what we've done? From the lawyer's point of view, from the broader point of view, and also from the historical point of view, Nuremberg was very important from the historical point of view, something larger was desired.
Förberedelserna för Nürnbergrättegångarna klarades av på några få månader. Det var en anmärkningsvärd prestation. Själva byggnaden hade använts som officersmäss och måste först renoveras. Den restaurerade rättssalen var den scen där de allierade ville visa att tyskarna vad humanitet och rättvisa på högsta nivå innebar. Amerikanerna förde dit över 600 personer som skulle förbereda målen mot tyskarna. Det var en formidabel uppgift. Hundratusentals dokument översattes, klassificerades och sorterades för att användas som bevisning. Rättegången var väl underbyggd. Nazisterna skulle fällas med hjälp av sin egen dokumentation. Alan Bullock var den första historiker som fick studera handlingarna.
The greatest win for all historians ever had was the capture of all the German documents. Within weeks of the defeat of the most powerful nation in the world, as it had been, it took the whole world to put it down. The stuff was, the most private and secret stuff was being brought out. And all these could be used.
Den första av de 13 Nürnbergrättegångarna inleddes 6 månader efter krigsslutet. I november 1945 anlände den amerikanske chefsåklagaren Robert Jackson till Tyskland med förhoppningen att rättegångarna för alltid skulle göra slut på den nazistiska ideologins kvardröjande attraktionskraft. 21 personer åtalades i den första rättegången. Urvalet var symboliskt. De representerade ett tvärsnitt av alla som gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser. Åtalspunkterna var 4 stycken. 1. Konspiration, det vill säga förberedelse för anfallskrig, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. 2. Genomförande av anfallskrig. 3. Krigsförbrytelser. 4. Brott mot mänskligheten. Den mest prominente bland de åtalade var Hermann Göring. Göring var den högste nazistledaren vid den första Nürnbergrättegången. Han var inte bara chef för flygvapnet, utan han kontrollerade också stora delar av ekonomin och medverkade aktivt till förintelsen. Som chef för den preussiska polisen och Gestapo var han en av dem som skapade systemet med koncentrationsläger. Amiral Karl Dönitz var Tysklands sjömilitäre strateg. Innan Hitler tog sitt liv utnämnde han Dönitz till sin efterträdare. Rudolf Hess var en av Hitlers tidigaste medarbetare. Det var för honom som Hitler dikterade Mein Kampf. Amiral Erich Reeder förde befäl över den tyska flottan fram till 1943 då han avgick efter meningsmotsättningar med Hitler. Joachim von Ribbentrop var utrikesminister. Han höll tal om Hitlers fredliga avsikter men deltog i konspirationen för att invadera Tysklands grannar. Baldur von Schirach var ledare för Hitlerjugend. Hans uppgift var att lära ut nazismens ideologi till miljoner unga tyskar. Fältmarskalk Wilhelm Keitel var stabschef i den tyska krigsmaktens överkommando. Han ledde operationerna på slagfältet. Under Keitels befäl dödade den tyska armén miljoner civila i Polen och Sovjetunionen. Fritz Sauckel skaffade slavarbetare från de ockuperade områdena. De flesta fick arbeta ihjäl sig eller gasades till döds. Hjalmar Schacht var riksbankschef på 30-talet. Med hjälp av sina betydande internationella bankkontakter finansierade han Hitlers väg till makten. Hans Fritzsche styrde den nazistiska radiopropagandan. Hans sändningar hetsade tyskarna till brott mot mänskligheten. Walter Funke var riksbankschef under kriget. I nära samarbete med SS skötte han hanteringen av egendom som tillhört judar som mördats i gaskamrarna. Konstantin von Neurath utnämndes till riksprotektor i Tjeckoslovakien efter den brutala annekteringen. Julius Streicher var nazisternas partichef i Nürnberg. Som den mest antisemitiska bland de nazistiska propagandamakarna hade han ett stort ansvar för att tyskarna hetsades till folkmord. Albert Speer var Hitlers arkitekt och nära vän. Han ritade den anläggning där partidagarna i Nürnberg hölls. Från 1942 var Speer ansvarig för krigsproduktionen och nådde anmärkningsvärda resultat genom att utnyttja slavarbetskraft. General Alfred Jodl var chef för den militära planeringen. Han var hjärnan bakom den tyska invasionen i Europa. 1941 planlade han anfallet mot Ryssland som ledde till att 13,6 miljoner sovjetiska soldater dödades. Däribland även fångar som sköts eller fick svälta ihjäl. Wilhelm Frick var den som skrev de nazistiska lagarna. Arthur Seyss-Inquart deporterade judar från Holland. Hans Frank var guvernör i Polen där en del av de värsta krigsförbrytelserna begicks. Franz von Papen, förste vicekansler i Tredje riket. Alfred Rosenberg, nazisternas filosof. Ernst Kaltenbrunner var på grund av sjukdom inte med när rättegången inleddes. Han hade varit chef för säkerhetspolisen med övergripande ansvar för koncentrationslägren. De anklagade försvarades av tyska advokater som de själva hade valt. Den första krigsförbrytarrättegången i Nürnberg inleddes den 20 november 1945. Domare från fyra länder medverkade: Sovjetunionen, Storbritannien, USA och Frankrike. Ordförande för tribunalen var den brittiske domaren Geoffrey Lawrence.
Wilhelm Keitel.
Ingen av de åtalade erkände sig skyldig.
I call on counsel of the United States.
Den amerikanske chefsåklagaren Robert Jackson inledde.
Mr. President and members of the tribunal.
The privilege of opening the first trial in history for crimes against the peace of the world imposes a grave responsibility. The wrongs which we seek to condemn and punish have been so calculated, so malignant and so devastating that civilization cannot tolerate their being ignored because it cannot survive their being repeated.
Count one was the conspiracy by all these people to commit these crimes. The object of introducing a crime of that kind was to give a sort of unified theme to the whole trial.
Den viktigaste personen i den nazistiska konspirationen var Hermann Göring, som hade varit Hitlers närmaste man. Åtalet mot honom gällde alla fyra punkterna, från planering av anfallskrig till brott mot mänskligheten.
First, did you proclaim the Nuremberg laws?
As Reichstagspräsident, jawohl.
Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten.
That was the beginning of the legal measures taken against the Jews, was it not?
Das war eine legale Maßnahme.
I assume that that is the only kind of government that you think can function.
Göring dominerade i tre dagar. Han ville få sitt försvar av naziregimen dokumenterat.
Under den damaligen Umständen war sie nach meiner Auffassung die einzig mögliche Form, und sie hat auch gezeigt, dass Deutschland aus seinem tiefen Elend der Verarmung und Arbeitslosigkeit in kurzer Zeit zu einer verhältnismäßigen Blüte wieder gekommen war.
I trust the court is not unaware that outside of this courtroom is a great social question of the revival of Nazism, and that one of the purposes here of the defendant Göring, I think he'd be the first to admit, is to revive and perpetuate it.
It's a sort of panic took in. Is this man going to get away with it? Because after all, he was the leading Nazi presence. And at this point, David Maxwell Fife, the Englishman, was called in, and he reduced him, but just by hard fact, no argument. Where were you when that happened? Where were you when that happened? What do you say about this? What do you say about that?
Witness, do you remember telling me last night that the only prisoners of war handed over to the police were these guilty of crimes or misdemeanors?
So habe ich mich nicht ausgedrückt.
Witness, the escape about which I'm asking you took place on the 25th of March. I want you to have that date in mind. The decision to murder these young officers must have been taken very quickly, because the first murder took place on the 26th of March. There must have been a meeting with Himmler or Kaltenbrunner in order that order would be put into effect. That so?
That went on for 2 or 3 days, and by the end of it, Goering was a shaken and defeated man.
En av de ledande försvarsadvokaterna var Otto Kranzbühl. Han hade varit domare i marinen under amiral Dönitz, som han försvarade i den första Nürnberg-rättegången.
The first meeting with Admiral Dönitz took place in the courthouse. Several of the defendants were sitting around. The first one I saw was Göring. I saluted him with Guten Tag, Herr Reichsmarschall. Was very pleased about that, and of course the prosecution was very angry. And then I met my admiral.
Kranzbühler kallar rättegången en fortsättning av kriget med andra medel. Han anser att anklagelsen för konspiration var ett knep från de allierades sida.
I completely distrusted it because it's tries to bring people into responsibility without proving that really had anything to do with it. It's just a loose connection sufficient for trial.
Men konspirationsåtalet visade sig värdefullt, särskilt mot åtalade som Julius Streicher, vars tidskrift Der Stürmer uppammade rashat och fick andra att agera mot judarna.
Vor Beginn dieses Prozesses.
Även Hans Fritzsche, chef för nazisternas radiopropaganda, åtalades för konspiration. Fritzsche åtalades av Drexel Sprecher, som även var åklagare i fallet mot Baldur von Schirach. Sprecher var den enda av amerikanerna som handlade 2 åtal under den första rättegången.
Is enough to pose this question. Without these incitements of Fritzsche, how much harder it would have been for these conspirators to have effected the conditions which made possible the extermination of millions of people in the East.
In his radio broadcasts, which were called Hans Fritzsche spricht, Hans Fritzsche speaks, he really used this very inciting language concerning people he considered the enemies of Germany. And I relied on that quite substantially as indicating that he incited killings during the war and that he was responsible for contributing, as Streicher was, to the mood of some of the top people who carried these things out.
Bland de nazistiska konspiratörerna fanns också riksbankschefen Walter Funk, som tog emot pengar och egendom som stulits från de besegrade nationerna.
Are you telling the tribunal that you, as the head of the Reichsbank, would not know that in 1 year or in less than 1 year 100 million Reichsmarks were deposited in your bank? You'd have to know that, wouldn't you?
100 million Mark an Devisen. Das ist völlig ausgeschlossen.
Well, you say it is, but the document here shows it. And it also...
Das ist absurd. Wo sollen denn 100 Millionen Devisen herkommen?
I'm glad you're enjoying this, but let's get on with it a little more.
Guldplomber från mördade judar drogs ut och skickades till den tyska riksbanken.
Gold dentures were in the vaults of your Reichsbank, but you didn't know anything about that strange deposit.
Nein.
Are you sure you were in the Reichsbank in these days?
Åklagarsidans personal i Nürnberg kunde glädja sig åt ett spännande socialt umgänge som präglades av efterkrigstidens glada humör. Grand Hotel hade byggts om för deras räkning. Det blev amerikanernas mest omhuldade vattenhål med uppsluppna fester. Manskapet roade sig på de mer anspråkslösa barerna och kaféerna i Nürnberg. Tyskarna började finna sig i amerikanernas närvaro i landet. Europas amerikanisering hade börjat. För invånarna i Nürnberg var vardagen dyster. Staden var en trist och spöklik påminnelse om nazisternas ambition. Fattigdom och svält ökade ytterligare förstämningen bland tyskarna samtidigt som de allierade ställde deras forna ledare inför rätta.
Count 2 was aggressive war. planning, preparing, and actually launching a war in circumstances which, in law, do not justify the making of a war.
The records were extremely complete on this, and there's no question that there was a calculated, well-planned series of invasions. The Germans were not loath to declare that war was not unpleasant as far as they were concerned. They had a long tradition of it going back to some of the generals of the 19th century, advocating war as the highest activity of mankind.
Hitler, the leader of the Nazi conspirators, who are now on trial before you, is reported as having said, in reference to their warlike plans, I shall give a propagandist cause for starting the war. Never mind whether it be true or not.
1939 underhöll Hitler sina kumpaner med ett brev från president Roosevelt där denne bad honom att skona ett antal länder från tysk invasion.
Und vor allem nicht dort einmarschieren dürfen. Und er nennt als Staaten frei kommen nun Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten.
Utrikesminister von Ribbentrop förhördes om sin roll vid det nazistiska maktövertagandet i Österrike.
Are you telling this tribunal that you knew nothing about these military measures? Surely you, as foreign minister of the Reich, with all the channels available to a foreign minister, knew something about the effect in Austria, which General Jodl was saying. The effect was quick and strong. The impression was created that Germany is undertaking serious military preparations. Are you telling the tribunal on your oath that you knew nothing about the effect in Austria?
I thought that stripped of all their uniforms and grandeur, they really looked what they were, ordinary criminals.
Arno Hamburgers främsta uppgift i Nürnberg var att översätta general Alfred Jodls krigsdagbok.
There were many documents written in the original German script which people who learned German abroad or in foreign countries couldn't read. So I, for instance, translated the war diary of Jodl.
Did you make that entry in your diary, you sign or initial 102 orders for the Operation Otto.
Jawohl. Die hieß aber damals nicht Operation Otto, sondern für den Einmarsch in Österreich.
Now, Jodl wasn't a Nazi, but he was responsible for so much, the invasion of France, the invasion of Russia, all the operations of the German army. And he must have known perfectly well much of what was going on. And he knew perfectly well the orders which Hitler was giving for total ruthlessness in the attack on Russia. Don't bother about prisoners, don't bother about anything.
Till de tyska krigsförbrytelserna i Ryssland hörde också 7 miljoner civila dödsoffer. Tyskarna bröt mot krigets lagar genom sin behandling av ryska fångar. De flesta dödades eller fick svälta ihjäl.
Jodl knew everything. He knew everything and he put everything down. The movements of armies, the employment of Einsatzgruppen, those who were used for shooting people in the East, everything.
His line always was, I am not a politician, I am a soldier. My business is to carry out orders, and I don't believe you could sustain that. And I have had correspondence since with his widow, who's now 90, and is still campaigning for him, still saying that he wasn't a Nazi. Am I right back to him and say, no, I know he wasn't a Nazi, but I also know that you can't say all that terrible war, and he was in the centre of the planning of it, and so on. You can't ignore that, and you can't say, I had my orders in this.
Den tredje åtalspunkten gällde krigsförbrytelse. Krigets lagar tillåter att man dödar fiender i strid, men det är förbjudet att skjuta fångar. I Nürnberg var det många åtalade som försvarade sig med att de bara hade lytt order. De allierade ville visa att själva ordern var brottslig och att arméchefen Wilhelm Keitel inte stod över lagen.
The officers who have escaped will be shot. I must inform you that most of them are already dead. And you will publish a notice in the prison camps where prisoners of war are held, telling all prisoners of war what action has been taken in this case in order that it will be a deterrent to other escapes. General von Gravenitz did make a protest about the action that was being taken. Isn't that so?
Das glaube ich, dass das getan hat.
Yes. And then when he made the protest, did you say words to this effect? I don't care a damn. We discussed it in the Führer's presence and it cannot be altered. Isn't that so?
Med tiden blev bevismängden överväldigande. De åtalade tycktes finna sig i sitt öde. De flesta väntade sig en dödsdom. Den sista och mest kända åtalspunkten i Nürnberg var brott mot mänskligheten. Men den betraktades som den minst viktiga och placerades därför på sista plats.
The charge of crimes against humanity, which had no great historic parallel, was launched, but it was not the main count at Nuremberg. It was actually secondary, and the court, in its legal opinion, treated it as almost an adjunct to war crimes, but on a grand scale.
Förre advokaten Ernst Kaltenbrunner var ansvarig för dödslägrens administration. Kaltenbrunner var på grund av sjukdom inte närvarande när rättegången inleddes och försökte sedan slippa åtal av hälsoskäl.
You must now plead either guilty or not guilty.
Ich glaube mich nicht schuldig gemacht zu haben.
Kaltenbrunners kamrater bland SS-officerarna vittnade om hans roll i förintelsen.
You can sit down if you want to. Did you make an affidavit that you saw Kaltenbrunner at the Mauthausen concentration camp?
Jawohl.
And that he saw and was familiar with the operation of the gas chamber there?
Jawohl.
Trots överväldigande bevis bestred Kaltenbrunner allt ansvar.
I asked you about an order to kill all inmates at Mauthausen concentration camp shortly before the end of the war. Who was responsible for that order? Were you?
Nein. Ich habe diese Frage auch schon erst beantwortet.
This time you are acquainted with the person who tells the story, Zeerice. The gassing of the prisoners was done on the urging of SS Obergruppenführer Müller or Dr. Kaltenbrunner.
Vittnesförhören hade tagit 8 månader. I juli 1946 gjorde Sir Hartley Shawcross åklagarsidans slutplädering.
12 million men, women and children have died thus. Murdered in cold blood. Millions upon millions more today mourn their fathers and their mothers, their husbands, their wives and their children. What rights has any man to mercy who has played a part, however indirectly, in such a crime?
När rättegången tog slut var lättnaden enorm bland åklagargrupperna. De åtalade väntade på utslaget. Domarna drog sig tillbaka för att under sommaren diskutera sina domar. Den 1 oktober 1946 avkunnades domarna. Domstolens utslag var anmärkningsvärt. 3 av de åtalade frikändes. Franz von Papen, Hjalmar Schacht och Hans Fritzsche. 7 fick fängelsestraff. Dönitz 10 år. Von Neurath 15 år. Von Schirach 20 år. Speer 20 år. Räder livstid. Hess livstid. Funk livstid. Övriga 11 åtalade dömdes till döden genom hängning. En galge sattes upp i fängelset. Domarna verkställdes den 16 oktober 1946 av sergeant John Woods. 2 timmar innan Göring skulle avrättas lurade han sin bödel. Han begick självmord genom att svälja en cyanidkapsel som smugglats in i fängelset. De övriga 10 hängdes en efter en. Ingen medgav några brott. Kropparna togs ner och fördes till koncentrationslägret Dachau. Krematorieugnarna tändes en sista gång. De tyska krigsförbrytarna rönte samma öde som sina offer. Men Nürnberg-rättegångarna var inte över. Hundratals misstänkta hölls i förvar. Bland annat folk från avrättningsplutoner, läkare, bankfolk och industrimän. Från 1946 till 49 hölls ytterligare 12 rättegångar med enbart amerikansk medverkan. Det kalla kriget kastade sin skugga över de senare rättegångarna. I mars 48 var Churchill i USA och höll sitt berömda järnridåtal. Med ett uttryck som han lånat av nazisten Joseph Goebbels sa Churchill att Sovjetunionen delat Europa genom att dra ner en järnridå. I New York beskrev han britternas och amerikanernas oro.
I do not believe that war is inevitable or imminent. I do not believe that the rulers of Russia wish for war at the present time. I'm sure that if we stand together calmly but resolutely in defense of those ideals and principles embodied in the Charter of the United Nations, we shall find ourselves sustained.
There was a total split between the Western Allies and the Soviet Union. Churchill's speech crystallized it, this talk of the Iron Curtain.
Det kalla krigets frontlinje gick genom Tyskland. Den amerikanska Marshallplanen 1947 gav ekonomiskt bistånd till Europas återuppbyggnad i utbyte mot hjälp med att bekämpa kommunismen. Sovjetunionen betraktade Marshallplanen som en extrem aggressionshandling. Tysklands återhämtning efter kriget gick långsamt, vilket delvis berodde på att de ledande industrimännen stod inför rätta för krigsförbrytelser. Bland de tyska företag som anklagades för att ha utnyttjat slavarbetare i vapenproduktionen var industrijätten Krupp. Gustav Krupp hade varit en lojal nazist. Hans ekonomiska stöd hade hjälpt Hitler att komma till makten. Han delade ut signerade exemplar av Hitlers Mein Kampf till sina anställda i Tyskland. Och Hitler reserverade speciella platser åt Krupp och hans anställda under nazisternas partidagar i Nürnberg. Under kriget gjorde Krupp enorma vinster genom att använda slavarbetskraft. Judar och andra fick arbeta ihjäl sig eller gasades till döds när de var för svaga för att arbeta. Den tyske advokaten Otto Krantz-Bühler, som representerade Dönitz i den första Nürnbergrättegången, försvarade nu Krupp mot anklagelserna för att ha utnyttjat slavarbetare. Han hävdar fortfarande att Krupp-direktörerna bara följde landets lagar.
The general line of the defense was all these so-called programs were state programs and the industrialists participated in carrying out the orders, the laws and decrees of their government.
Alfred Krupp och 10 av hans direktörer fälldes i Nürnberg. Företagets tillgångar konfiskerades. Efter kriget hade Berlin delats upp i olika sovjet- och västkontrollerade sektorer. I juni 48 infördes den USA-stödda D-marken som ny valuta i Västberlin. Sovjetunionen svarade med att försätta västsektorn i blockad. Genom krisen förändrades de tysk-amerikanska relationerna på ett dramatiskt sätt. En väldig hjälpinsats, luftbron till Berlin, sattes igång för att ta udden av blockaden. Det var en kraftmätning i det kalla krigets anda där västtyskar och amerikaner kunde samarbeta mot ryssarna. När Walter Rockler utsågs till åklagare mot de tyska bankmännen hade Nürnbergrättegångarna pågått i 3 år.
Early in 48, 3 of us lawyers who were working on bank cases, which the impetus for which originally came from treasury officials in Washington, they had gathered some data on them, were called into Telford Taylor's office and told that the trials were going to be curtailed and we couldn't prosecute representatives of 2 of the principal German banks, the Deutsche and Dresdner banks, but we probably would be limited to a single defendant from one of the banks. Because the Dresdner Bank had superior SS connections and some of the members of its Vorstand, their governing board, were themselves SS officers, we finally decided we would go with the Dresdner Bank, although the activities of the Dresdner and the Deutsche Bank were not by any means dissimilar.
Västtyskland var på väg att bli USA:s partner i det kalla kriget mot Sovjetunionen. En stark tysk ekonomi ansågs viktig för att motverka kommunismens inflytande i Västeuropa. Efter att ha avtjänat bara 2 år av ett 12-årigt fängelsestraff frigavs Alfred Krupp och hans direktör. Krupps egendom återställdes. Efter 4 års arbete lämnade de sista amerikanska åklagarna Nürnberg 1949. Medan den första rättegången hade varit framgångsrik kom det kalla krigets politik nu att prioriteras framför USA:s strävan efter rättvisa i Nürnberg. Av de 99 tyskar som dömdes till fängelsestraff i de efterföljande rättegångarna frigavs de flesta inom 2 år.